fokuserar jag på att bara försöka få folk att komma upp till Umeå någon gång. Så ja. Jag gick ut som en fanatic missionär på kvällen där och försökte, ja, försökte få alla att så här, kom och spela fanatic, det är jättekul.
Men det är ju det. Ja. Så att vi hoppas... Hoppas att det kanske är någon som har köpt, ja, det nu.
Kanske, kanske.
Välkommen till Nyhamrad nummer 46. Med mig idag har jag Jonas Paro.
Hej, hej. Kul att vara här.
Ja.
Jag blev väldigt förvånad och glad när jag blev inbjuden hit.
Inbjuden?
Det var inte alls så att jag bjöd in mig själv precis som förra gången.
Men det är med all rätt. Vi har ju försökt att bjuda in dig, men det är alltid så här att jag har... Varje gång som jag bjuder in dig så har det alltid kommit en förhinder. Så att nu känns det känns skitbra att till slut så du bjuder in dig själv.
Ja,
så
ja.
Nu kan jag den här dagen se till att ni kan. Det känns skitbra. Men nu är du här, tuggar på banankaka.
Mycket och
är
redo, banankaka.
Redo med snack om Malmö Warhammer-turnering.
Yes, Siege of Malmö.
Mm, det var ju ett gäng från Umeå här och föreningen Warp Fuel som får ner och rappade.
Tre stycken var det. Var Malmö. Jag och så var det Tim Ehrensköld och så var det Anton Stenlund.
Mm. Och det gick bra för er?
Ja, det beror på vad man tycker är bra. Vi hade ju väldigt kul i alla fall. Det brukar ju, man ju säga är det viktigaste.
Ja, så. Eller hur? Men jag tänkte så här, vi kan väl... hoppa ganska direkt på och snacka om turneringen.
Ja, ja, men det är väl rimligt. Det är ändå därför vi är här.
Ja, hur det gick för er. Och vi kanske börjar med match 1.
Ja, helt jag kan enkelt. Ju börja säga lite kort vad det var för typ av turnering. Vad vi körde för pack och sådär. Det var ett väldigt bra pack. Lite egen take på det här med Realms och så.
Mm.
De använde sig inte av Realm features, inga Realm effects. Man fick inte ha realm spells, förutom att man fick ha en realm spell från det realm som man kommer ifrån.
Mm-hmm.
Och men
så du tog teleporten då eller?
Ja. Ja, jag spelar ju då som vanligt med Nagash.
Mm. Ni är nästan Sveriges flitigaste Nagash spelare tror jag.
Ja, kanske. Det börjar bli några turneringar nu med Nagge som jag kallar honom lite kärvänligt så där. Så jag hade en, ja, en lite narrativ fluffig lista så där med Nagash och en Necromancer och en Guardian of Souls med Mortality Glass och så 40 skelett, 2 femmer med hundar och 30 de här, vad heter de nu igen, Grimghast Reapers.
Just det, fluffig
ja, lista. Liksom, jag tog det som jag tyckte så coolt ut så där. Jag satte ihop. Sen hade jag den här coola portalen som jag tycker är så väldigt häftig.
A mirror.
Spellportal
heter den.
Och så Geminids för att de har roliga att måla. Så de vill jag också ha med. Det var ju en...
Det är ärlig podcast 1.0.
Det var ju en hårdlista som jag hade tagit förstås.
Ja.
Det var ju, jag var ju ute efter att göra bra ifrån mig.
Mm.
Försöka i alla fall. Jo, och så då fick man ju ta en sån här realmspel. Så min Guardian of Souls hade Bridge of Shadows. För min armé var från Ulgu då.
Mm.
Så jag kunde, tanken var då att jag skulle kunna teleportera Nagash.
Deepstrike.
Ja, deepstrike Nagge och kasta debuffs och förlänga räckvidden på Hand of Dust och lite sånt där. Och sen valde jag ju, jag var länge i valet i kvalet om jag skulle ha en command point eller inte. Till slut så valde jag att ha en 10 skelett extra istället. Så här i efterhand så kan man ju konstatera att det var fel. Jag försöker att inte praktisera resultatorienterat tänkande.
Vi kan väl kanske prata mer om just de händelserna som ledde till det konstaterandet. När vi kommer dit.
Men tanken var att jag skulle ha den här extra 10 med skelett för att när jag teleporterade Nagash så skulle jag ha en liten extra screen som man kan ha i sin gravesite. Så att Grimghasten kan flyga upp. De är ganska snabba med mortality-glaset. Alltså. De skulle kunna flyga upp högt och skydda Nagge och så en liten extra, ett extra andra lager med 10 skelett då, utifrån att Grimghastarna skulle dö. Så det var väl tanken. Sen vad var det mer om packet? Det var, de hade secondaries. Två olika typer av secondaries. Det var ganska speciellt. Tror jag inte var det spelat något liknande förut. Det fanns ett secondary som var från scenariot. Som då beroende på vilket scenario det var så var det ett secondary. Mm-hmm. Som hörde till scenariot så att säga.
Ja.
Så första scenariot så körde vi focal points. Och då var secondaryt att man skulle ha en unit i motståndarens hörn i slutet av runda 4.
Mm-hmm.
Och så var det lite olika secondaries för varje scenario. Och sen så var det också secondaries som bara din general kunde klara av. Och de fick man välja.
Så kunde man ta två secondaries per match då?
Precis. Och de var ju då... de var öppna också. Man valde dem dolt men sen så visade man dem innan matchen.
Okay.
Så man visste vad den andra försökte göra med sin general. Och man fick ett poäng för att klara sitt general secondary, ett poäng för att förneka motståndarens general secondary. Och så 3 poäng för att klara scenario secondaryt. Och 3 poäng för att förneka motståndaren. Så det vanns mycket poäng att spela om i secondaries.
Mm, men det var ändå 20 poäng som det stod totalt spel om.
Precis. Så det är mellan 0-20 och 20-0. 12 fick man då för en major win på scenariot. Och sen kunde man plocka ytterligare 8 då, på secondaries.
Det känns som, jag tycker ändå att det är ganska härligt där att man inte, eller man har som ändå en chans ofta att inte förlora 20-0, utan man faktiskt kan, gör man en hyfsad match så ska man ändå kunna plocka 5-6 poäng av motståndaren, även om du förlorar på scenariot. Så.
Mm. Och de här secondaries som de har konstaterat att vara gjorda så att det var ganska svårt att vinna scenariot och också spela på sitt secondary. Man som blev tvungen att spela lite annorlunda för att satsa på secondaryt än för att satsa på att vinna scenariot. Så det var en utmaning att vinna båda.
Kul.
Så det var ju nog ganska få 20-0 ändå, tror jag.
Det är klart, ett par blir det ju. Men det är inte som... Alltså många turneringar framförallt där det är så att man har scenariobaserat och killpointsbaserat. Mm. Så tycker jag ofta att det blir så att så här, antingen vinner du 20-0 eller så blir det en draw.
Mm.
Det är sällan det blir 13-7 liksom.
Ja, det kan bli lite binärt hur det utspelar sig. Jo. Nej, men det jag tycker de hade lyckats väldigt bra med.
Mm.
Verkligen en egen take på både på realms och på scenario. Sen hade de också landskapseffekter som fanns på varje bord. Beroende på vilken typ av bord man spelade på så fanns det olika landskapseffekter som gällde på det bordet då. Det var faktiskt så att jag spelade inte en enda match med de landskapseffekterna. Både jag och min motståndare i alla 5 matcherna missade bara att använda dem.
Jaha.
Så att det
blev en grej för mycket.
Liksom, ja, det blev för mycket att hålla reda på. Men det var nog att hålla general secondaryt och scenario secondaryt.
Ja. Ja, det är ju en fin balansgång det där med...
De var säkert jättekola och bra, men jag kan inte utmana mig för jag glömde bort dem. Nej. Alla matcher. Ja, men så det var om packet och min lista. Så ska vi hoppa in på hur det gick?
Ja, men det tycker jag.
Mm. Jag hade en hård lista, höga förväntningar, förhoppningar.
Ja, den eviga bridesmaiden skulle äntligen ha chans.
Ja, precis. Jag skulle sikta på toppen. Fullständigt orealistiskt skulle det visa sig. Men, nej, men det, man kan säga att det blev en reality check på en gång. När jag mötte i första matchen en spelare från Danmark som heter Gustav Bay som spelar en Tempest Eye-lista.
Mm, och det här är något helt nytt för mig.
Ja, Det är en jättecool lista ska se om jag kommer ihåg stora delar av den. Han hade 30 longbeards, 10 dwarf warriors, 5 chameleon skinks, 6 endrin riggers, en sån här flygande båt, ironclad kanske det var, och 20 arkanauter och en kemist. Och sen hade han också en free guild general på griffon, och så hade han en knight Azeroth.
Men den här listan, alltså, är det en Warscroll battalion, eller hur kommer det sig att den kallas för Tempest Eye?
Tempest Eye är en allegiance som finns från i Firestorm-boken.
Ah, därifrån.
Yes, den är väldigt obskyr. Men den är bra. Den ger första törnen så fick han plus ett i save på hela armén. Så hans longbeards var ju väldigt tankiga då. Med 3 plus armor save med reroll också. Och han har plus 2 i move, tror jag, på hela listan. Plus 4 om den flyger.
Ja, det behöver han ju på dvärgarna framförallt.
Ja, så de är... Alltså griffonen och endrin riggers och båtarna, det är ju toksnabba. Och Azeroth knighten också.
Men det är en klassisk mixed order egentligen, kan man säga.
Ja, en mixed order med plus meny. Och att den är Tempest Eye begränsar vad du kan ta för saker i Tempest Eye. Det är väl vad som bor i staden Tempest Eye.
Ja, just det.
Men jag tror att det kommit någon fack eller något liknande på sistone som gör att man kan ta allies i Tempest Eye, så man kan ta andra order units som allies. Ja,
400 poäng.
Ja, så jag tror att han hade eventuellt kanske hans chameleon skinks var allies. Jag är lite osäker, men ja, men det var en cool, det var en jättefräsig lista som jag tittade på, och som alltid när jag ser en mixed order lista så bara, det här ser bara ut som en samling modeller. Det här borde jag ändå kunna ta hand om.
Ja, mixed order, det är som min mardröms...
Ja, jag tyckte inte den såg mycket ut för världen. Och det är ju naturligtvis ett stort varningstecken. Så man kan ju säga så här att jag förlorade.
Ja.
För att göra en lång historia kort. Jag underskattade hans armé ganska hårt.
Ja.
Och gjorde dessutom några totala supermisstag. Bland annat så... första törnen på focal points finns det ett objektiv i mitten.
Ja.
Och just där objektivet var, så var det en jättestor staty. Och jag och Gustav mätte till objektivet och kom fram till att det ska ligga mitt i huvudet på den här statyn. Så vi ville inte dit någon objektivmarkör. För den kunde inte ligga där och balansera, utan vi kom bara överens om att den ska vara mitt i huvudet på den här statyn. Och sen så ville jag lägga min gravesite där också. Men den kunde ju inte heller ligga och balansera där. Så jag la den bara på sidan, så sa jag att men den ligger här i mitten på statyn. Ja. Och sen när jag flyttade upp min armé, jag fick första törnen då. Jag tror Gustav gav mig första törnen. Så flyttade jag upp mina gubbar och så mätte jag lite grann till objektivet. Och sen när vi chargeade med lite grimgast och sånt, hände inte så mycket. Sen när vi skulle gå och skåra så mätte jag. Och så sa jag, då tar jag det här objektivet. Och då sa Gustav, nej men det där är ju inte... Objektivet ligger ju där. 3 tum därifrån. Då mätte jag till min gravesite. Så jag hade inga gubbar på objektivet.
Nej.
Så då,
det var ganska avgörande, kan jag tänka mig.
Det blev ganska avgörande. Jo, det blev en stor sving. För att sen blev det hans tur, och då tog han 2 poäng där i mitten. Och sen så fick han dubbeltur, fick han 2 poäng till.
Ja.
Hade jag stått där med...
Så det är 6 poängs skillnad egentligen.
Jo, som det blev en ganska stor sving. Så det... Och så tyvärr så hann vi bara till tur 3. Och då ledde Gustav med 16-8.
Ja.
Han hade en ganska rejäl ledning.
Ja, det hade ju varit en ledning för dig om du hade tagit den här då.
Ja, hade det. Han hade haft 4 poäng mindre 12. Ja, kanske
hade det. I och med att han hade haft 2 extra också.
Ja, kanske hade det varit så. Men då... då slutade det där, och då vann han helt enkelt. Och så... Jag tror att jag klarade väl något secondary, för det blev 5-15 i den matchen till slut. Vad innebär det då? Jag stoppade honom från att göra hans
general.
Precis, och ingen tog scenario secondary, att man skulle ha någon gubbe i hörnen.
Just det.
Så 5-15, och så var man nere på jorden igen, och det kändes ju bra.
Tung start.
Men det var en jättefin armé, och Gustav var ju en mycket duktig spelare. Och han gick sedan vidare, och det gick väldigt bra för honom. Han slutade på en andra plats. Han spelade för att vinna hela turneringen, sista matchen.
Ja.
Och jag tappade inte Nagash.
Nej.
Så det var alltid något. Det var alltid något. Trots att det var mycket shooting på banan så lyckades jag hålla Nagash utanför. Inte utanför farozonen riktigt, för han hade bara ett bond kvar när matchen var slut. Så, ja. Det var väl
Ja, men det är just där hans, både hans ward save, 4 plus mortal wound save och hans 3 plus, är det ethereal den saven, den vanliga eller?
Nej, det är vanliga också.
Ja, men det är ändå 3 plus liksom. Så det är klart, han tål ju lite stryk.
Men han går ju ner, hade han fått skjuta på mig med sina 20, hade han fått två turer shooting på mig med sina 20 arkanauter med, det blir ju 12 light skyhook skott per shooting fast, och då hade ju Nagash dött.
Ja, då är han borta.
Då är han borta. Men så det var ju en bra start kan man säga för att komma ner på jorden.
Mjuk start.
Ja. Så sen i andra matchen då fick jag möta en spelare från Malmö, tror jag. Han heter Felix Björnberg.
Vilken battle plan var det?
Då var det ska säga så att jag säger rätt, 3 places of duality of arcane power. Jag kommer aldrig ihåg vilken säkert. 3 places of power tror jag. Är det den gamla?
Jag kommer inte ihåg.
Den är inte på snedden och det finns 3 objektiv. Så jag gissar på 3 places of power.
Ja, det kan stämma.
Och då fick jag veta att de hade gjort lottningen först. Och Felix spelade nämligen en stormkastare med. Fantastiskt snyggt målad. Och han hade en Star Drake.
Yes.
Star Drake på 3 places tror jag är ganska bra. Ja. Den är ju svår att döda. Och vid första lottningen så skulle han möta Skaven tror jag. Med, om det var kanske massa pestrottor. Med jättemånga attacker utan rend.
Ja.
Och det,
så han var superlycklig.
Han var lycklig i första lottningen, sa han. Men sen så visade
men inte att de gör väl Mortal Wounds på 6-or?
Ja, just det. Så. Men, ja. Jo, de kan säkert hacka ner den då. Men han var i alla fall nöjd med den första lottningen. Men sen var det något fel på den. Jag tror att appen som de försökte använda, den lottade inte som den skulle. Så de fick göra om lottningen för hand. Och då fick han mig där istället då. Med Nagash, med spellportal och
Hand of Dust.
Och tydligen så hade han precis innan turneringen spelat mot någon av sina kompisar som också var där.
Ja.
Och mött Nagash och fått sin Star Drake i hand och dustad. Oh. Så han var liksom redan traumatiserad.
Ja, de där death spellsen, både Hand of Dust och Curse of Years, det är just det här mardröms. Alltså det är så här, man vet som inte vad man ska ta sig till. Nej. När de går igenom.
Nej, det är ju inte jättepositivt. Det är ju ganska dumt egentligen att det finns några grejer. Och det blev ju precis så som Felix fruktade.
Ja.
Som jag hoppades på.
Men det är också så, han måste ju fram och ta objektivet.
Ja, han kan inte ställa startdräcken på någonstans i hörnet för att skåra den inte. Den måste. Och Nagash i mitten täcker båda objektiven. De är 18 ifrån.
Just det.
Så att det fanns inte så mycket för honom att göra än att bara rusa fram och försöka ta så mycket poäng som möjligt och hoppas på att han gissar rätt hand i princip. Ja. Spoilers, det gjorde han inte.
Han lyckades inte hitta rätt någon gång.
Han behöver ju bara gissa fel hand en gång, sen är startdräken död.
Ja.
Så det var det som hände i princip. Jag tog första turnen och ställde Nagash på mitten.
Ja.
Och så, första turnen så lyckades han unbinda spellportalen. Så han klarade sig en turn.
Ja.
Men andra turnen, eller om det var tredje turnen, så gick han och dust in. Och då dog startdräken och sen föll liksom hela armén.
Ja.
Som ett korthus på... Ja, på att han gissade fel hand helt enkelt.
Ja.
Han gjorde inga fel i
övrigt. Nej, liksom. Alltså
han exekverade sin gameplan
tung.
Som han kunde. Också.
Ja. Men det där är ju... Alltså det är många arméer som har svårt med just de här när det är få objektiv i mitten och de ska hållas av en hjälte. Ja, men skulle du till exempel möta någon som skjuter ihjäl Nagash första turen?
Ja, det skulle vara jättekul.
Då är ju du körd på den. Och jag har ju, för mig är det ju tvärtom. Jag har ju turen där jag kan bara sätta upp, du vet, skog i närheten av båda objektiven. Och så sen så ser jag till att ha magiker inom 6 tum från den skogen. Och då kommer vilken hjälte som än står där. Förr eller senare kommer den att dö. Så att det är verkligen så här. Det kan vara en tuff matchup.
Jo, beroende på vad man får möta. Speciella egenskaper för att vara bra på det där scenariot. Vissa har det ju väldigt svårt. Och jag tror att hans armé hade ju haft det väldigt bra på det här snarare. Om det inte var för just den här spellen som kan ta död på honom. Liksom. För Curse of Years funkar ju inte eftersom han hade Ignax Scales på sin Star Trek. Så ja, han hade 4+ Mortal Wounds.
Ja, det också.
Men ja, handen gör inte Mortal Wounds. Nej. Den gör bara damm.
Den är slay. Ja, det är som gamla... vad heter den gamla... Damned... Nej. Deadly Terrain-regeln.
Ja, precis, man är på slain.
Ja. Mm. Den där har man ju hört skräckhistorier om. Förr i tiden när folk spelade med... Ja, men med Siege.
Ja.
Och så sen så då var det ju ett tag så att man kunde ändra andras tärningar. Ja, innan det blev FAQ.
Jag tror Kairos kan göra det fortfarande.
Nej, jag tror inte han kan ändra andras tärningar. Han kan bara ändra... Eller jag kan ha fel. Mm. Men jag har för mig att det är en sån grej. För jag vet, jag hörde om en turnering. Och då var det ju typ så här... första bordet i finalmatchen. Och det enda som Alariel behövde göra var typ att charge in i... ja, men över Deadly Terrain, och då hon chargear och inom terräng, då gör de Mortal Wounds. Mm. Och då var det typ så här att motståndaren hade ett wound kvar, och det hade räckt på att hon chargear, då får hon automatiskt ett wound. Och så sen så då slår han tärning för Deadly, och så bara, ja, jag ändrar den där tärningen till en etta. Och så puff.
Ja, det är skill.
Ja,
det är så man vill vinna.
Ja. Den är ju lite, de har ju jämnat ut den nu. Jag är förvånad faktiskt att de inte ändrade när de släppte nya Legions of Nagash-boken. Mm. Att de inte ändrade den Warscrollen också på samma sätt som de ändrade Core-boken.
Mm.
Och terrängreglerna.
Mm. Ja. Nej, men det var ett snoppet slut på den matchen, kan man säga.
Ja.
Men det blev 17-3. Jag minns inte riktigt hur vi var med secondaries där. Men jag lyckades väl plocka mitt Hero Mission då, kanske eventuellt. Jo, det gjorde jag precis. Jag plockade mitt Hero Mission som var att Nagash skulle stå i en terrängbit. Och mer än 9 från fienden i 2 på varandra följande turer. Och det var en stor terrängbit i mitten där, objektivet då. Så ja, det lyckades jag med. Lite automatiskt, kan man säga. Ja, så då var jag ju bäst i världen igen då.
Ja. 50% vinst, det är ju...
Min tycke då.
Det är bättre än 49% av spelarna i...
Precis. Höga toppar, djupa dollar.
Ja, precis.
Men då, nästa match, då kom ju verkligheten i kapp.
Igen.
Och då var det i form av Alexander Hansen från, också från Danmark.
Ja, danskarna, de visste hur de skulle smiska Nagash.
Ja, så. Danskarna, de höll inte tillbaka. Det här var nog den matchen som jag tyckte var bäst. Jag vet inte, någonting sådär masochistiskt i mig, men jag... Det var en bra upplevelse, fast jag fick stor stryk.
Ja.
Jag gjorde katastrofala misstag och förlorade på grund av dem. Men Alexander spelade verkligen otroligt bra. Det var liksom en clinic, hur man nu säger,
ja,
på hur man spelat Sinch. Fantastiskt bra spelat och jättetrevlig. Liksom. Han spör skiten ur mig, men gjorde det på ett väldigt trevligt sätt.
Ja, det är bara 50% rövhål.
Ja, exakt. Alltså, ja, han kanske var otrevlig, men det gick inte, liksom, det försvann i så här språkförbistringen. Nej, men han var verkligen supertrevlig. Det var, vi spelade Better Part of Valor. Och det scenariot har ju...
Den är svår.
Det har fått ganska dåligt rykte på sistone.
Ja.
Därför att det är många som kan vinna tur 1 på det scenariot.
Ja, väldigt många.
Och ja, förlora turet då också förstås om man är på den andra sidan. Men secondaryt var gjort så att om man satsade på secondaryt så var det väldigt svårt att ta en tidig vinst, för att secondaryt gick ut på att man fick inte bränna sina egna objektiv.
Mm-hmm.
Förrän runda 5, tror jag.
Ja.
Så det var ju smart gjort att för att gå för den där första knockouten, då offrar man i princip sitt secondary.
Mm.
För det man gör på Battle Port Valley är oftast att man bränner motståndarens 2 då kanske.
Mm.
Och sen sina 2. Och,
ja, just det, så då får
eller bränner alla 6 om man,
ja,
kan.
Du får nästan en auto-vinst då, om motståndaren bränner alla dina...
Ja.
Då får du 3 poäng liksom på den.
Mm. Precis, man får lite tröstpoäng sådär. Så Det som hände här var ju då att jag ställde upp väldigt, väldigt offensivt. Jag ställde liksom Grimghastsen på linjen och skeletten också på linjen. Eller lite bakom linjen, men de hade ingen screen framför sig. Jag har egentligen bara 2 units förutom ja. Så hade Grimghast på ena sidan, skelett på andra sidan. Och han hade 2 units med Enlightened. Ja. 6 stycken i varje.
Oh, den är rolig.
En härlig, balanserad, trevlig liten unit. Och min tanke var så här, han kommer troligtvis inte att ta första turen. Jag tror inte att han, om han flyger in med sina 2 Enlightened, då dödar han den ena enheten.
Mm.
För han slår ju först med den ena. Och då har den inga reroll, så då tror jag inte han dödar 30 Grimghast Reapers eller 40 skelett.
Nej.
Och sen så kanske han dödar den andra uniten med den andra enheten där de har rerolls liksom. Så det var tanken. Det visade sig vara katastrofalt fel. Han dödade båda unitsarna.
Ja, 30 Grimghast Reapers.
Han dödade 30 Grimghast Reapers och 40 skelett. Men han gjorde ett ruskigt läckert litet knep. Han hade en Ogroid Thaumaturg i sin lista. Som med hjälp av, vad det nu var, portalen tror jag. Gjorde ett mortal wound på mina Grimghast Reapers. Och då ploppade upp en liten Brimstone Horror i den uniten.
Mm-hmm.
Jaha, coolt tyckte jag. Nu, då är de i combat, men det, jag brydde mig inte så mycket om det. För att jag kan ju gå ut ur combat med mitt mortality glass. Hur bra det var, det blev liksom först tydligt sen när vi kom in i combatfasen. För då hade han chargeat mig med 2 units med Enlightened. En på vänster sida, en på höger sida. Och så tänkte jag, vem ska han slå mig först nu då? Vem ska slå utan rerolls? Ja, men jag slår med min ena Brimstone Horror här först. Aha. Som är i combat. Och just då förstod jag att oj, 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 det här kommer inte bli att bli kul alltså.
För samtidigt, då får du slå först då med...
Jo, då fick jag slå först liksom på hans. Men han hade ställt sig extremt bra med sina Enlightened.
Ja.
Och utnyttjat att jag hade ställt en klant enhet med vargar i mitten. Så att de kunde liksom tagga mina vargar. Och var ganska långt utanför mina skelett och mina Grimghast Reapers. Så jag kunde pajla in på honom och slå med 5 skelett.
Ja.
Eller 5 Reapers. Men 5 skelett är inte lika bra som att slå med 5 Enlightened.
Nej.
För de har också reach 2 på sina spjut.
Just det.
Så att, ja, då kunde jag välja liksom, ja, men, okej, jag pajlar in och slår med 5 skelett. Ja, jag gjorde 1 wound eller 2 wounds. Liksom.
Mm.
Sen slog han tillbaka så gjorde han 40 wounds på mina skelett. Så dog hela uniten. Ja, och sen var det samma sak på andra kanten. Då valde jag inte pajla med mina... Jag pajlade inte med skeletten heller. Det kändes inte ens lönt.
Nej.
Men så han pajlade bara in i mig och hade ihjäl båda enheterna.
Ja.
Så på min tur 1, när jag började, då hade jag Nagash och 10 skelett.
Ja.
Och 1 och 2 hjältar, det var det jag hade kvar av mina.
En command point också.
Japp. Så att,
men du fick tillbaka den Grimghast
Reapers. Jag fick tillbaka mina Grimghast Reapers, han hade kastat Cogs, så jag fick in dem i combat första turen.
Mm.
Så jag och Nagash stekte upp hans Enlightened, så jag dödade hans Enlightened och hade 30 Reapers. Och så jag kom ju liksom, jag ställde mig upp på benen igen efter den knocken. Och,
men han brände inga objekt?
Han brände 2 av mina.
Ja, han kom ändå så pass långt
fram. Han kunde inte bränna mitt tredje som jag hade i hörnet med lite hundar på. Och han brände 1 av sina, så han liksom pajade secondary direkt för sig själv. Och tanken var att om han överlever till tur 3, då bränner han båda sina.
Mm.
Så om han vinner initiativet till tur 3, då vinner han matchen.
Ja.
Då tar han 4 på varje dem.
Just det.
Och jag kan max ta 8 på det som jag har kvar i hörnet.
Ja.
Och ja, det var så det blev. Hade jag vunnit initiativet mellan runda 2 och 3, då hade jag haft en chans att sno tillbaka ett av hans. För mina Grimghast Reapers är väldigt snabba med mortality glass, så de kan gå ut och combat och sådär. Så hade jag kunnat flyga över hans, han hade 3.
Eller teleportera.
Ja, jag kan bara jag hade ju kunnat teleportera dem också faktiskt. Fast han hade ju screenat av brädet extremt bra med liksom trippla lagers med screens. Så, men hade jag fått... Ja, hade jag fått turen och en bra charge roll, så hade jag kunnat komma till hans objektiv. Men ja, det var en Hail Mary. Men det fanns en Hail Mary för mig att hålla mig kvar i matchen.
Ja.
Det var också det som gjorde det lite spännande. Att det liksom, jag kände direkt att oj, jag är utspelad. Jag håller på. Jag blir skolad i Age of Sigmar.
Ja.
Och det är kul. Det var intressant.
Ja, den är tung. Så jag fick ju smaka på Enlightened på Fnatic-finalen också.
Mm.
Förra. Och det var ju precis samma sak. Ja, men om jag står här, då kan inte han charge. Förutsatt att han inte... slå en 12 på charge roll.
Det är inte så svårt att slå en 12 med Sinch.
Nej, det var ju det jag fick lära mig. Så att det var ju samma sak där. Att det
är
i princip kört. Första om det så att man kör med Enlightened och behöver komma fram. Och det är exakt samma battle plan också.
Ja, just det. Nej, men den är svår. Alltså, jag skulle ju så här i efterhand ställt upp helt annorlunda förstås. Det, jag hade kunnat skydda mig mot det där. Men jag spelade bort mig och sen hade jag inte, hade jag behövt extremt tur för att komma tillbaka, och det hade jag inte.
Nej.
Jag hade vanlig tur bara. Det räckte inte.
Det var average. Mm. Ja.
Så det, ja, men det var trots ett stort nederlag. Det blev en 6-14 då, till slut. För jag klarade mitt secondary. Jag höll mitt hörn till slutet då,
ja.
Och brände aldrig det. Och han brände ju sitt direkt.
Och du blockade hans general från att göra sin...
Nej, det gjorde jag inte. Han klarade faktiskt sitt generalsuppdrag. Så han fick ju då ett för det. Men jag klarade nog mitt generalsuppdrag också.
Ja.
Så vi fick ett var för det. Nej, just det. Han förnekade mig mitt. Ja, precis. Så det.
Jo, men det är ändå det. Bra att du plockar. Då har du ändå fått med dig några poäng liksom, från varje match.
Ja,
även om det har varit förluster så har det inte varit totala nederlag.
Nej, jag lyckades plocka några poäng i alla fall. Så. Men ändå, så där efter dag ett så hade jag två förluster och en vinst.
Ja. Det måste ändå kännas lite ovanligt, för du har ju, brukar ju ha legat upp i toppen nästan varje turnering senaste.
Ja, jag brukar vara 3-0 eller 2-1 efter dag ett.
Ja.
Eller så har det varit tidigare. Jag har aldrig varit 1-2 med Nagge i alla fall.
Nej, speciellt inte sen boken kom ut.
Nej. Nagge brukar bära runt mig sådär. Han brukar liksom, alla de här misstagen som jag gör, brukar Nagge bara liksom släta över med olika spels och sånt.
Kommer och håller hand.
Ja, exakt.
Ja.
Men mot den här kalibern på motstånd så funkar det inte att liksom latcha runt sådär. Men det var lärorikt. Kul att se, han var extremt duktig.
Ja. Ja, men efter match 3 då,
ja,
då var det fest.
Då, ja, men precis, då var jag 2 förluster, en vinst, så då hade jag ju liksom kommit ner på jorden igen.
Ja.
Då insåg jag att jag är inte här för att slåss om någon pallplats eller sådär.
Dränka sorgen
istället. Ja, precis. Då fokuserade jag på att bara försöka få folk att komma upp till Umeå någon gång. Så jag gick ut som en fanatic missionär på kvällen där och försökte få alla att säga, kom och spela fanatic, det är jättekul.
Men det är ju det.
Ja.
Så att vi hoppas... Hoppas att det kanske är någon som har köpt det nu.
Kanske. Eller så har jag skrämt bort dem.
Alltså, där dåligt motstånd. Ja. Men, det...
men det var ju... Ja, på ett sätt var det ju skönt. Att liksom... Jag behövde inte fundera så jättemycket.
Man kanske, ja, men precis. Alltså, det finns ju alltid två sidor av myntet där. Jag upplevde ju första Fnatic som jag var med när jag hade 3 vinster liksom att... Då var det ju skitstressad för att nu måste jag vinna. Och så kommer man dag 2 och man är fortfarande helt slut i huvudet från dag 1. Och så ska man liksom prestera. Och stressen att prestera, men man... Ja, det blir ju sällan bra när man har den. Om man inte har jättemycket rutin såklart.
Ja, precis.
Men ja, det blir kanske en bättre upplevelse på söndagen då.
Ja, alltså tyvärr så blev det ju så på söndagen att jag blev lottad mot Tim. Som jag hade flugit ner från Umeå med.
Mm.
Och vi har mött varandra 3 gånger nu tror jag.
Mm. Ja, ni möttes på...
Vi möttes senast Warp Wars. På Warp Wars också.
2 veckor innan.
Ja, 2 veckor innan, precis. Då hade han en annan lista. Jag hade den här listan, men han hade en annan. Han hade Megadraken.
Mm.
Men det är alltid lite trist att möta någon som man ändå... Det är alltid roligare att möta folk som man aldrig har spelat med.
Ja, men framförallt kanske om man reser 110 mil. För att...
Men det är som det är. Vi hade ju kunnat påverka det med att någon av oss hade kunnat spela bättre, så hade vi sluppit bli lottade mot varandra. Jag tror vid det här läget, jag tror Tim måste ha blivit nedparad mot mig, för han hade
2 vinster.
Han hade, tror jag, en vinst, en oavgjord och en förlust. Så han hade ju velat, fast vi kanske hade samma battle points på grund av scenariet och sånt, men jag tror att han lyckades med konststycket att spela en ren oavgjord match. Ja, men då det var ju skönt på ett sätt, för vi reda på det redan på där på kvällen på lördagen att det var vi som skulle mötas, och då visste vi också att ja, men då spelar det inte så jättestor roll om vi är ute jättesent och dricker äppeljuice. Det
kommer inte framstå som drygare för det manen på.
Nej, precis. Om vi råkar komma lite sent till matchen så spelar det inte så stor roll. Så det var ju väldigt avslappnat på så sätt, så det var ju skönt. Och då var det Blood and Glory, ett scenario som jag bara har spelat en enda gång förut, tror jag.
Ja, det är ganska gammalt.
Ja, det är från första Generals Handbook. Och det är 4 objektiv och de spelar absolut ingen roll, objektiven, fram till runda 3.
Nej.
Och då vinner man direkt om man håller alla 4.
Mm-hmm.
Och i slutet
så håller... jag har spelat.
Nej, det är lite speciellt alltså. I slutet om man håller alla fyra så, eller om man håller fler än sin motståndare, då vinner man en minor.
Ja.
Men det spelas inte så ofta, men det är ju lite grann, fyller kanske eller grann, lite grann samma roll som Knives of the Heart eller vad heter den andra då som är där man bara ska smacka ihjäl varann.
Ja,
den. Det där scenariot att det är ett scenario som det är lite svårare att vinna major på det. Och därför så kan det liksom splitta upp fältet lite grann.
Ja.
Speciellt i ett win-loss-draw-system.
Ja, men speciellt då kanske när man kommer också... När det har gått en 3 matcher.
Mm.
Och man har ganska tunga spelare mot varandra i toppen. Mm. Att där kan det börja bli lite skillnad då. Ja.
Men det är flash hit courts mot flash hit courts.
Ja. Daughters of King mot Legions of Nagash.
Nej, Legions of Nagash är ju en mid-tier-armé. Det har jag visat med alla önskade tydlighet.
Sylvanet också.
Ja,
det också
vi säger väldigt, så.
De har ju bara 52% winrate. Där har jag ju sett.
Ja, har de det? Enligt LLV-statsen? Okay.
Så det känns okej ändå.
Du taktar lite högre än så. Ja.
Vad är det? 65-70?
Så du är lite bättre än din... Du slår dina egna stats, helt enkelt.
Ja, det... Nej, jag vet inte. Kanske.
Du är en bra representant för dina legions.
Jag tror att... alltså, det finns ju arméer som är väldigt så här uppdelade. Jag tror att Sylvaneth är en sån här armé... Antingen så vinner du, eller så förlorar du allt.
Mm.
För att jag tror att spelar du på... Det är väldigt avancerade regler. Du ska hålla stenkoll på... Du ska ha 3 tum ifrån den, du ska ha 12 tum ifrån det där. Mm. Och så ska du ha 1 tum ifrån det. Och så ska man hela tiden liksom...
Bara att tänka på det.
Ja, men allting ska funka liksom. Mm. Det är som en symfoni som ska spelas.
Mm.
Och så är man tondöv. Eller man kan inte läsa noter. Mm. Det kanske är det som är...
Då blir det svårt.
Ja. Men så jag tror typ Daughters of Cain till exempel. Där det är så här, de är typ garanterad 4 vinster. Och förlusten du får är typ mot Daughters of Cain.
Jag tror inte de är så lättspelade, Daughters.
Nej, och nu är de ju utskåpade av Grizzle Gore.
Det är den nya grejer.
Ja, det är den sämsta matchupen. Nu tror jag att Grizzle Gore går vinna mot. Men att Daughters mot Grizzle Gore...
Jag tror Daughters har en bra matchup mot Grizzle Gore.
Tror du det?
Ja, jag tror det.
Men de får ju alltid slå först. Och sen så har de ju ingen save typ mot Grizzle Gore.
Nej, fast de har ju 5 plus rerollable. Även mot Mortals.
Ja.
Fnatical Fate. Går de in i liksom 30 häxor så dödar de ju inte allihopa. Och sen så slår häxorna ihjäl.
Dödar bara 20.
Mm, typ. Och de 10 häxor slår ihjäl draken.
inte om draken börjar.
Nej, men om det blir 10 häxor kvar så 10 häxor slår ju nästan ihjäl en drake.
Ja.
Mm. Och sen så kan de ju trixa lite med pila in från 6 tum och sådär. Jag tror att de kan ändå ha en bra match.
Ja.
Men det, jag har ju faktiskt ingen aning. Det får nog
diskussion för en annan dag.
Smartare människor reda ut. Eller kanske till och med prova. Bästa sättet.
Precis.
Ja, men i alla fall då så skulle jag och Tim mötas där i Blood and Glory. Och Tim körde The Council of Blood. Blodsrådet.
Mm.
Med 3 stycken blodtörstare.
Och det var precis egentligen innan nya Kornboken. Mm.
Kornboken släpptes ju den helgen där. Så att,
den var olaglig på turneringen, kan man säga.
Det var the last hurrah för Kornreglerna. Och ja, vi pratade mycket om korn på hotellrummet. Och till och med jag blev peppad på att starta en kornarmé. Det verkar så roliga.
Men så himla mysigt. Alltså, det blir lite som att åka på läger fast man är närmare 40 istället för.
Ja, det är precis så. Man ligger och fnissar och tisslar och tasslar på natten.
Ja, så himla roligt.
Vi pratade om våra. Men ja, Tim, han funderade en stund på hur han skulle liksom lägga upp sin plan. Och sen kom han på att ja, men det är... Jag ska bara försöka slå ut dig med,
med
brute force. Gå på knock första turen. Och väldigt så här, narrativt så linade han upp 3 stycken 8-tums charges med sina bloodthirsters. Ja. Eftersom 8 är ju Korns nummer. Liksom. Och då kom vi fram till att det här Korn borde ju vara nöjd med det här. Liksom. Han borde vara glad för att...
Det kommer att bara funka.
Ja. Och sen slog han 3 stycken 11 på sina charge rolls. 3 11-or.
Ja, så han kom ju mitt i smeten.
Ja, så det var ju liksom... Korn såg att det var gott. Men sen räckte inte alfan tillräckligt. Den lyckan vände, kan man säga. Han hade 2 stycken såna här... vad heter de då? Insensate Rage kan man heta det. Som sprängs. Yxor sprängs och är Mortal Wounds.
Det är 8-tumsbubblan där. Hur funkar den? Har du koll på det?
Hur den funkar nu eller hur den funkade då?
Ja, men nu tänker jag.
Nu är den lite sämre. Nu är den modified wound roll of 6.
Okej, så det är varje gång han slår en 6a.
To wound. Då sprängs det inom 8 tum så tar man, fast man tar fler Mortal Wounds nu. Man tar 4 Mortal Wounds nu.
Allting, och förut var det allting, D6?
Förut var det 3, flat. Som sen gick ner till en D3.
Ja. Men det är ändå då, för han har väl ha typ en 6 attacker eller någonting, så han ska väl averagea liksom och få in en sån där.
Jo, per. Precis. Han fick in ganska många. Tim hade pratat om sin lista ganska mycket innan, så vi kunde ju varandras lista bra. Så jag hade ställt alla mina små karaktärer en bit utanför 8 från min screen.
Ja.
Så att när han gick in för alfan så de tog inga mortal wounds. Nej. De var säkra.
Han kunde inte charge över dina gubbar.
Nej, han kunde inte charge över dem heller. Han hade liksom precis han behövde ju slå en 8 för att överhuvudtaget komma in. Jag tror att det var någon charge som var lite kortare sen när vi mätte lite noggrannare. Så att de klarade sig, men han kastade ur sig 10 mortal wounds i en bubbla på allting in. Men Nagash, nej 12.
Ja.
Men Nagash savade 10 av dem.
Ja.
Och studsade tillbaka 3. Och sen så tog jag 1 på death savet. Så Nagi tog 1 wound och hans blodtörstare tog 3. Men han sprängde ju bort typ 20 Grimghast Reapers och massa skelett. Och liksom.
Ja.
Och det var väldigt nära att han liksom käkade upp det som stod i vägen så att han skulle kunna komma åt med någon av dem och slå på Nagi. Men det räckte inte riktigt. Och sen blev det min tur. Och så dödade alla 3 blodtörstarna på första turnen.
Ja. Men hur lyckades du med det? Var det Grimghast?
Grimghast, jag helade upp. Jag såg jättebra på mina gravesites. Jag fick tillbaka nästan alla Grimghasts. Det var bara ett fåtal kvar. För de är inte Battleshock immune första turnen heller. Så det var inte så många kvar.
Ja, du har ingen command point.
Jag har ingen command point, precis.
Du måste börja spela med Battalions,
Jonas. Jo, jag vet. Det finns inte så många bra i det. Det var det. Jag slog jättebra. Fick tillbaka jättemånga och så fick jag dubbel pile in. Dem. Så att de slog ihjäl en, Nagash sköt spells på den ena, på den andra då, och dödade den. Och sen flög Nagash själv in och slog ihjäl den sista, som var hans general. Och det var
han
också
är ju sjukt bra i combat. Alltså man tänker ju inte att han ska vara så himla farlig, men han är...
Han kan prestera ibland.
Ja.
Han kan också ibland göra ingenting.
Ja, men det är väl lite som Alariel, fast det känns ändå som att Nagash typ är värre, som att han har sin så här mortal wound save och 3 plus save och allt.
Jag tror att det är lite mindre varians i Nagashs combat.
Ja.
Alltså han ligger någonstans mellan 6 och 12.
Ja.
I skadamönster. Alariel kanske ligger mellan 0 och 25. Liksom.
Och autokilla.
Ja, det är typ samma sannolikhet på alla resultat. Nagash är lite mer splattare kurva. Så. Men det var också mitt hero secondary, att Nagi skulle döda hans general.
Ja,
så att, det var ju vackert. Då fick jag det. Det var en bloodthirster i single combat. Och sen, efter det så var det som bara städa upp på planen. Då blev det 20-0 till mig. I den matchen. Då var det bara en match kvar. Och då var det den sista. Och då fick jag äntligen möta Andreas Johansson.
Ja.
Som har varit uppe på Fnatic flera gånger. Och han är alltid, går alltid bra för honom. Och sist var vi ute och socialiserade lite grann också. Snackade lite grann. Och han kom för dagen med en Death-armé.
Är det han som brukar spela med...
Han brukar spela Legion of Asgore.
Ja, precis. Men han hade på Fnatic sist.
Precis, men han har också spelat Fire Slayers. Men han kommer alltid högt. I alla turnéer. Jag tror att han kom 3:a på Luntan. Legion of Asgore. Och han har ju också varit på Nyhamrad.
Ja.
Och pratat om varför
Legion of Asgore.
Så att... men vi hade ju snackat lite grann kvällen innan också. Och han hade berättat lite om sin armé. För vi hade ju börjat med Legions of Nagash då.
Ja,
men han spelar i Manfreds legion.
Aha.
Så att vi kom ju fram till att det här var ju en narrativ uppgörelse. Ja. Uppstickaren Manfred. Han spelar inte med Manfred eftersom han är sämst. Men han spelar Legion of Night.
Ja. Jag tycker ju Legion of Night är ju en himla cool armé egentligen. Alltså man önskar att...
Alltså,
jag får ju fan med att den är ganska dålig. Men
ja, Alltså, han hade bra trick i listan. Han kan ju sätta generalen i reserv till exempel. Så den går inte att liksom snipa ut.
Nej.
Så den kan, generalen kan sitta säkert där liksom, tills han behöver ta upp någonting i den gravesite. Och så kan han hoppa in och sådär. Och skeletten är sjukt hårda i Legion of Night. Eller sjukt hårda kanske en överdrift, men de är hårdare i alla fall. Eftersom de har 4 plus save då mot ingen rend när de står i sitt eget territorium.
Ja.
Och samma sak med Black Knight, sen får vi bättre save.
Ja, de slår ju hårt då.
Ja, de kan slå hårt, Black Knights.
Inte mot saker som är ethereal.
Nej, eller? Inte den här matchen. För, det som hände var att det här var egentligen den enda matchen då jag fick göra det som jag skulle göra. Liksom, teleportera upp Nagash i mitten.
Ja.
Och det buffade hans armé. Så att den var totalt impotent från första turnen. Hans Black Knights hade -2 to hit och -2 attacker.
Ja.
Så de kunde inte göra någonting och skeletten var för långt bak. Och sen så satt Nagash och mina Reapers och mina skelett där och plockade poäng.
Hade det trevligt.
Och hade det trevligt i mitten.
Vilken battle plan sa
jag? Det sa jag nog inte, men det var Battle for the Pass.
Ja.
Så det är ju den här som man spelar på längden. Och så är det 2 objektiv i mitten och 1 i varje. Och det kan ju vara en fördel att göra som jag gjorde då. Att gå först och sen vinna alla prioriteringsrull.
Då blir det lätt.
På Battle for the Pass. Men det var det som hände i princip. Jag gick först och började skåra på 3 av objektiven.
Ja.
Och eftersom jag hade neutraliserat hans, det som han hade på planen. Han hade sina Reapers och sin vampyrlord ute i reserven. Så de kunde jag liksom inte debuffa. Men han kunde inte röra mina gubbar, för det var bara gummilansar och sånt där överallt.
Ja, det är tungt. Men då ska han ha spells och grejer och då får han inte fram de första.
De får han inte igenom mot Nagash. Han hade en bit arcane i mitten också som Nagash stod. Ja. Så hade +4 till kost. +4 till online.
Åh, vad roligt.
Men det som han kom ju då med sina hot bakom mig. Han skulle slå ut mitt objektiv, men han hade så otur. Han hade flera stycken, alltså 9-tums charges, flera stycken som han inte klarade. Någon av dem borde man ju klara liksom. Men han klarar inte med Reapers trots en reroll. Han klarar inte med sin general. Han klarar inte en 3D6 charge med sina Morgast. Han hade 2 Morgast också som kom in i reserven. Så han liksom, han deployade ut sina armé bakom mig, men sen stod allting kvar där. Och hade han vunnit prioriteringen då, prioriteringsrullet inför runda 2, då hade han kunnat gå fram med dem och liksom snog mitt hemobjektiv. Och då hade vi i princip snurrat på spelplanen, för då hade jag behövt gå in och ta hans hemobjektiv.
Ja, men då hade jag ändå haft de 2 i mitten.
Ja, då hade jag haft de 2 i mitten, så jag hade fortfarande haft en fördel. Men det hade kunnat verkligen vända matchen. Nu vann jag prioriteringen istället.
Mm.
Och då snurrade Nagash på hälen också, så kastade han -2 till hit och -2 attacker på hans Grimghast Reapers. Så det var ju deras liar istället, liksom sladdriga bananer.
Ja.
De kunde inte göra någonting. Och sen så stod jag bara kvar på mina objektiv och fortsatte skåra.
Ja.
Han hade behövt medvind någonstans för att liksom ha en chans, men det hade han inte. Han hade allting emot sig. Ja, och sen så blev det hysteriskt roligt när vi hade 8 gravesites på planen.
Ja.
Och vi kan ju hela och ta upp units från varandras gravesites.
Jag måste ha tagit skitlång
tid. Ingenting dog. Allting liksom, alla gick bara och slog varandra med våta handdukar.
Ja.
Och så fort jag lyckades till slut ta död på hans 40 skelett, ja men då kom de ju upp liksom, på andra sidan. Jag kunde inte blocka, det går inte att blocka 8 gravesites.
Nej.
Jag har inte ens 8 units typ, så... Ja, det hände som ingenting. Fast jag stod i mitten och skårade. Och, ja, då blev det som det. Han plockade de poäng han kunde. Han tog secondaryt. Och han nekade mig från att ta secondaryt.
Ja.
På ett läckert sätt. Han liksom teleporterade in sin general från kanten och raceade en unit och sprang med några hundar på andra kanten.
Ja.
Man skulle hålla 2 motstående objektiv. Jättelångt ifrån. Jag visar med händerna så här. Det är väl bra på en podcast.
Ja, alltså det är som det är som det här med radioface. Det, det jättebra att se bra ut.
Det är bra att
spela in radio.
Det är bra att ha mycket kroppsspråk. Nej, men så det blir ändå en 13-7 då till mig. Eftersom han snodde de där secondarysarna. Och det var det. Det var de 5 matcherna.
Mm.
Så det blev ändå till slut 3 vinster och 2 förluster.
Ja.
Och Sen hade jag skrapat ihop lite poäng här och där på lite sekundärer.
Och det viktigaste nu som folk vill veta, vilken plats? Blev du tvåa?
Jag blev inte tvåa igen. Inte ens i närheten. Jag slutade på en hedrande sjätte plats.
Ja, men det måste man ändå säga är ganska bra för att ha förlorat två matcher.
Ja, absolut. Jag är jättenöjd. Det var, när allting kom omkring så var det väl ungefär vad jag hade kunnat hoppas på. Framförallt med den starten. Och med den starten och det är mitt partiet. Ja.
Men hur var
starten,
det
i mitten och avslutningen var dålig, men resten var bra.
Hur många spelare var det som var med på?
Det var 30, tror jag.
Ja.
Men det var, i mitt tycke kändes det som att det var jättehög nivå. Det var duktiga spelare överallt och det var hårda listor. Det var väldigt få listor som såg ut som liksom första gångs spelare.
Ja. Men det är en grej som jag upplever ändå i Sverige, de turneringar jag har varit på, de jag har sett, att det är, om vi sätter 30 eller 50 pers liksom, det är kanske, ja, men 10% som är mjuka listor bara. Och sen resten är så här, folk ändå försöker och spela hyfsat hårt. Alltså det,
ja, vi kanske blir grisigare och grisigare.
Men sen kanske det inte, men jag vet inte, om man tar Warp Wars som exempel, nu var det 17-18 spelare eller något sånt där, så var det, där var det ju bara hårda listor. Tar vi Fnatic så kanske var typ 3 listor i botten som inte var så här. Sen är det klart, det är inte alla optade, men ändå så här tillräckligt som man ska kunna vinna matcher. Det är inte så att man kommer med Swift Talk Agents och jag ska inte säga för mycket nu. Swift Talk är jättebra, men
det kommer 2019 Swift Talk meta.
Ja.
Nej, men det är, ja, men så är det.
Det är ganska hög nivå på spelare i Sverige. Sen ska man inte vara rädd ändå för att komma, för folk är skittrevliga och man lär sig jättemycket och...
Ja, det tycker jag man märker mer och mer. Det har ju liksom, att ha hårda listor och komma för att vilja vinna har ju ingenting att göra med trevligt upplevelsen är, om jag hoppade den spelaren.
Nej, men absolut.
Den matchen som jag fick mest stryk i var liksom den som var den trevligaste spelupplevelsen också.
Men vilka hade vi på första plats nu?
Då ska vi se om jag minns det här ur huvudet. Alexander Sekowski vann turneringen. Egentligen så borde jag ju kolla upp det här innan jag säger någonting.
Vad ska jag säga? Malmö Siege, vad heter den?
Siege av Malmö. Han spelar Flash Hitter Courts och han vann alla sina 5 matcher.
Kör han Grizzlegore?
Han spelade Grizzlegore.
Vet du vad han hade för, var det 5 drakar eller 4? Eller?
Nej, jag tror han hade 2.
2?
Han hade en hans lista såg jättebra ut, balanserad, för att vara Grizzlegore.
Ja.
Men han hade mycket olika saker. Lite Arch Regents och drak här och allt möjligt. Sen vi kanske kan titta på den.
Ja, jag försöker hitta. Här har där vi.
Ja, Alexander Sikovski.
Ja, så var det Gustav Beide som jag mötte första matchen. Precis,
Tempest Stylisten där som jag mötte.
Och det är ju skitkul att värjar få i toppen. Det är synd att de måste vara i mixed order för att få vinna.
Ja. Gustav, jag vet inte om jag sa det, men han har konverterat alla sina modeller så att de såg ut som dvärgar.
Jaha, så kul.
Hans Knight Azeroth var ju liksom någon slags dwarven rune lord som flög omkring.
Ja, vad är det som säger att det är det inte kan vara stormkast?
Så att den var riktigt cool.
Ja. Sen har vi Rasmus Nielsen, är det också en dansk?
Rasmus
kanske?
Nielsen, vad spelade han?
Men det var ju någon Sylvanet
i toppen. Han spelade Sylvanet.
Och så sen var det...
Han spelade 2x30 grader i en Gnarlroot Wargroove.
Ja.
Och Alarell då förstås.
Den är svår att ta sig igenom.
Mm-hmm. Lukas Düssel på fjärde plats. Och om jag inte missminner mig nu så spelar han Nurgle.
Ja.
Med den sån här jättestor Nurgle-filur som ger ett extra wound. Vad heter han då?
Är det Glotkin eller?
Ja, precis. Glotkin. Det kan vara fel. Det här är lite gissat. Men som jag minns det i alla fall. Lukas. Dennis Bengtsson på femte plats. Han spelat Sinch. Och han...
Var det han du mötte?
Nej, jag mötte Alexander Hansen. Men man kan titta i listan här så ser man att Alexander Hansen kom först på 9:e plats.
Ja.
Men han vann faktiskt 4 matcher.
Jaha, men det är det att han hade så pass låg win.
Han plockade mycket poäng också. 17, 14, 16, 16. Men han fick inte fulla softscores. Så att han skulle egentligen, om man tittar på om han hade fått det, så skulle han ha varit 5.
Ah.
Då skulle han ha gått om den.
Han inte hade målat hela armén eller vad var det?
Ja, precis. Den var väl inte gjord till den standard som krävdes för att man skulle få fulla.
Just det.
Var väl det som jag förstod det. Ja, så på sjätte plats kommer ju undertecknad dem.
Mm.
Vi kan ju gå ner till topp 10 kanske.
Ja.
Om jag kan komma ihåg. På sjunde plats hade vi Erik Sala. Och han spelade också Flash It The Courts.
Ja.
Nu tar jag det här ur minnet så det kan ju bli lite fel.
Kör Adam Jansson.
Ja, Kullerputte Jansson står det här. Ja. Men det är ju hans, det är Adam Jansson. Han spelade ju då en superoptad, alltså den mest knäckebrutna stormkastlista man överhuvudtaget kan tänka sig.
Ja.
Så riktigt sönderoptad.
Den är gjord för att möta Flash It Record.
Ja, jag skojar lite. Han spelar ju Soulstrike Brotherhood med 36 stycken castigators. Jag tror att han, det var lite grann av ett experiment för att ha roligt mot sådana som skulle spela Flash It Records.
Ja, då fick han säkert inte möta någon Flash It Records.
Nej, han fick ju möta två Nurgle-lister tror jag. Ja. Som är liksom hård kontor.
Minus på shooting. Eller minus två till hit på min shooting.
Så att, han gjorde det ju fruktansvärt bra som kom 3-2 liksom med.
Ja. Ja, det är väl nackdelen med sådana här vinklade listor som är gjord för att vinna mot en speciell matchup.
Men det var väl, jag tror att det var han kom dit med det som ett experiment.
Ja.
Jag tror att det är väl första gången som han förlorar typ under 2000-talet i år här. Det ska till något extraordinärt för att Kullerputte ska förlora. Så. Och sen, ja, nionde plats då, Alexander Hansen med Sinch. Och på tionde plats Liara Pamnell som spelade Mixed Order med en massa alver. Hon hade 60 stycken executioners och ett hurrikanum.
Det är det jag minns från listan. Ja. Jag fick med 30 executioners och Alariel och en hurrikanum. Det är inte roligt.
De gör lite mortal wounds.
Alltså det är sådana här brutala. Ja. Jag ska inte säga så mycket mer.
Nej, det är en ganska bra kombo. Men jag tror att den är känslig för att få minus to hit. Och det florerar ju verkligen i det här.
Ja, just nu gör det.
Jag tror att hon var det kanske, om man tittar på resultatet, runda 4. Hon är ganska låg. Där tog hon en förlust. Där tror jag hon mötte Sylvanet.
Ja.
Och då allting är minus ett och hit. Och då plötsligt så stängs ju de där av.
Ja, speciellt om man spelar med Geminids. Då har du ju minus 2 till hit.
Jag är ganska säker på att han hade Geminids också. Mm. Så att då blir det ju bara vanliga attacker. Och då är det inte så häftigt längre.
Mm.
Men det var en cool lista. Riktigt snygg.
Mm.
Så det var topp 10. Ganska bra spridning på allegiances. Det är liksom.
Ja, det enda som det var ett Sinch, två Sinch topp 10 och så var det två Flash It Records.
Mm, två Flash It Records, två Sinch och två Mixed Order.
Två Mixed Order också.
Två Mixed Order också. Ja, Tempestine, Gustav och Liaras Mixed Order.
Mm, men då är det 7-8, jag vet inte, sju olika lag i topp 10.
Väldigt bra spridning då, får man säga.
Framförallt kul att se att Rasmus Nilsen reppar Sylvanet i toppen. Det är där de ska vara.
Ja, det är ju tråkigt att inte se någon Legions av den kanske spelare högre. Men ja. Det är.
En match utan topp 3-placering. Åh nej.
Jag förstör statsen för Legions som den kanske spelare världen över.
Precis.
Ja. Nej, men avslutningsvis kan jag väl säga att det i mitt tycke var en väldigt angenäm turnering.
Ja.
Superbra arrat av Samuel och kompani. Samuel Jansson. De ska ha en stor eloge för hur bra de styrde upp det där. Trots att deras pairing-system kraschade första dagen. Eller ja, inte ville paira rimligt. Så de fick göra all pairing för hand.
Ja.
Så lyckades de manövrera sig fram till en lyckad turnering. Det var snyggt gjort. Och det var bra terräng på alla borden och man fick en bricka när man kom. En stor bricka att bära runt sina modeller på.
Nej, så himla
det är
bra.
Alltså det är som proffstreatment. Alltså.
Ja. Var det så här med höga kanter också?
Ja, höga kanter. Och så stod det en liten sticker med Malmö spelföreningen. Det var Sitcha Malmö med en sticker i alla fall.
Och det måste ju lämna in som förslag då till
det var verkligen toppen.
Nästa fanatic.
Ja, jag brukar alltid ha med mig en bricka när jag spelar här i Umeå. Liksom, för att det har jag fått lära mig.
Ja. Det måste jag lära mig, tydligen.
Men när man reser någonstans är det svårt.
Ja.
Man får med sig en bricka.
Men det fick
det. Var riktigt riktigt snyggt. Så jag tycker alla ska åka och spela på turneringarna som de kör i Malmö. Jag tror de ska ha en till i oktober.
Ja. Men det är lite roligt ändå. Nu har du fått smaka på lite. Du har varit i England och du har varit i... Har du varit i Stockholm på någon?
Nej, nej. Jag har inte vågat mig dit.
Nej, men jag sa ju med...
Jag spelade 3-2 i England, 3-2 i Malmö och så 4-1 i
Umeå.
4-1 på hemmaplan. Jag får en extra vinst på hemmaplan. Ja.
Men jag tror faktiskt att det kan vara lite avgörande ändå att man har lite koll på metat. För att du kanske inte alltid har mött folk, men du vet så här vad de brukar spela med för någonting. Och det tänker jag ju så här att man kan mentalt förbereda sig för den typen av matchup på ett helt annat sätt än att du kommer och så helt plötsligt står det Tempest Eye där med figurer du aldrig har spelat mot förut.
Sen tror jag också att Fanatiken i mitt tycke är lite speciell för att det är många som det är fler sällanspelare på Fanatiken. Mm. Alltså det är en vi har ju tur här i och med att vi har ju en stor spelarbas med folk som är intresserade och spelar. Men det finns också några som de spelar inte så ofta, men de kommer på Fanatiken och lirar.
Ja, det är klart, då kan du få en sån match.
Så man kan få alltså det är några som inte spelar så ofta som kan komma.
Ja.
Det är kanske inte jättemånga, men ändå några stycken. Sådär.
Ja. Ja, men absolut, det kan ju bli så att man har turen då att få en sån matchup. Ja. Det räcker ju för att få en till vinst på den turneringen.
Så att, jag ska nog säga att det är lite... Lite tätare motstånd på både på den här turneringen i alla fall. Men kommer man upp på de högre borden så är det nog ingen skillnad.
Nej.
Men där var ju inte jag.
Nej, den här gången. Precis. Ja, men sjätte plats tycker jag väl ändå är en toppplacering.
Ja, alltså det är en liten submarine där på slutet.
Ja, jag tänker att allt över 10 är ju svinbra. Alltså, det här är en sån grej som det är lätt att bli bortskämd om man är van att vinna. Men att allting är över 50%, då är du ju en duktig spelare.
Adam Jansson sa ju det till mig att efter första dagen att jag var en bra bit under skamgränsen. Och skamgränsen är ju att man ska ta 50 poäng då.
Ja.
Då över det så ska man vara nöjd. Så ja, då får jag väl vara nöjd.
Du får vara nöjd, helt enkelt. Men jag tror att vi avrundar där med positiva erfarenheter och roliga matcher och en bra turnering, helt enkelt.
Absolut, tack så mycket för att jag fick bjuda in mig själv igen. Ja. Det gör jag gärna fler gånger.
Och sen så då peppar vi in för Fnatic-turneringen.
Yep.
Och ja, men folk som spelar i Malmö och övriga Sverige, vi vet ju att det finns folk runt om i landet som lyssnar på den här podden. Och det ska vara jättekul att få upp er till Umeå. Det känns som att vi skulle kunna lyfta Fnatic, även om Fnatic är skitkul och vi som bor här, det är det enda vi pratar om. Så tror jag säkert att man kan lyfta det ett steg till om vi får in ännu mer folk utifrån.
Det finns ju... stor potential.
Mm. Så välkommen hit och så hörs vi på nästa poddavsnitt. Hej då!
Hej då!